Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
And 2 days later, Brown Robson signed Jan Åge Fjørtoft from Swindon Town. A club record £1.3 million the fee on transfer deadline day.
Looking for Fjørtoft. Good first touch from Fjørtoft. Good strike from Fjørtoft. And Middlesbrough have the lead on 6 minutes. Jan Åge Fjørtoft grabs his first goal since joining Middlesbrough for £1.3 million.
Shot covering. Fjørtoft the shot. Fjørtoft the goal. Great goal. That's why they signed him. Record signing. The fans love him. Fjørtoft's second goal since he joined from Swindon Town before the deadline. And what a critical goal it may be as Middlesbrough seek a place in the Premier League.
Det väntar en rafflande avslutning på VM-kvalet för både Sverige och Norge. Då passar vi på i veckans podd att ta tempen på tidigare norska landslagsstjärnan, landslagsledaren och den nuvarande tv-experten och tv-reportern Jan-Åge Fjørtoft. Fjørtoft var en gedigen målskytt som under sin aktiva karriär spelade i Premier League och Bundesliga. Han var även med och tog det framgångsrika norska landslaget till USA-VM 1994 och deltog själv. I podden pratar vi bland annat om hur det kommer sig att det är 21 år sedan Norge senast lyckades kvalificera sig till ett stort mästerskap.
Vi klarte inte att ta nästa steg, så det är kritik av norsk fotboll, det är kritik av oss själv.
Vi talar naturligtvis även om Norges supertalang Erling Braut Haaland, som Jan-Åge Fjørtoft bevakar på nära håll i Bundesliga, men som han också har ingångar till via Haalands pappa som Fjørtoft spelade ihop en gång i tiden. Och han inser att det kommer bli en våldsam kamp om Haaland kommande sommar.
Det kommer att hända det att de nästa, vi upplevde ju med Sancho, det där hysteriet som var runt han var ju helt extraordinärt. Och jag tror detta här kommer att bli ändå värre. För att det är ju, han kommer att bli den mest jagade spillen i hela världen.
Och så pratar vi om när Fjørtoft här förleden hamnade lite i luven med Roma-tränaren José Mourinho.
Och en av grunden till att han är en av mina favoriter, det är att José Mourinho alltid, han spelar en roll när han kommer till intervju. Det är egentligen José Mourinho som kommer till intervjuerna. Han kommer med en eller annan agenda alltid som han önskar att sälja.
Podden är såklart mer än så här. Vi diskuterar Fjørtofts inställning till VM Qatar. Om snackisen kring Lasse Lagerbäck och Alexander Sørloth. Om Fjørtofts syn på Zlatans återkomst i det svenska landslaget. Varför han backar Ole Gunnar Solskjær på Twitter. Om han tror att utkomsten blir om Sverige och Norge får möta sitt VM-playoff. Samt en återblick på hans egen spelarkarriär. Men som vanligt inleder vi podden med en faktaruta. Ålder?
54.
Bor?
Jag bor lik utanför Oslo i Norge.
Familj?
Jag är gift. Jag har varit gift i 32 år. Jag har 3 barn. 27, 24 och 19.
Utbildning?
Jag är først en fotballskole, så livets skole, og så har jeg faktisk 9 vekttall, eller studentpoeng, på BI før jeg dro til Wien.
Lønn?
Ja, det, i og med at jeg har mitt eget selskap, så har jeg den lønnen som jeg trenger, så jeg tar ut når jeg trenger noe.
Hva kjører du?
Jeg har alltid hatt som prinsipp at fotballsko og biler skal være tyske, så akkurat nå så kjører jeg Audi.
Hva leser du?
Det varierer, men akkurat nå så leser jeg en bok om Stalins innpass i Norge faktisk, kommunismen, og hva som skjedde fra og med sånn, cirka første verdenskrig og frem til dagen i dag, vår påvirkning fra Sovjetunionen da, og Russland.
Hva tittar du på?
Jeg tittar alt for mye på min iPhone, og da ser jeg mange serier på min telefon når jeg reiser.
Hva lyssnar du på?
Podcaster, forskjellige typer podcaster når jeg har det mulig. Det er jo mye påvirket av min reise. Hvis jeg sitter i en bil eller sitter på et fly, så hører jeg på mange forskjellige podcaster. Akkurat nå hører jeg mest på tyske podcaster, for jeg må holde min tysk ved like.
Hva spiller du på?
Som i?
Ja, det kan ju vara ett instrument, men det kan ju också vara ett tv-spel, men det kan ju också vara att du spelar på hästar eller på fotbollsmatch.
Nej, jag är en dålig gambler. Jag lägger in en sån tips nu och då. Ingen god gambler. Och så spelar jag på piano, kan jag spela Let It Be. Och då sätter man ner och spelar den. Jag tror alla kan spela piano, men det kan jag inte. Jag kan akkurat den sangen.
Vilken skulle du klassa som din främsta merit som fotbollsspelare?
Det är mina landskamper för Norge, att jag fick lov att vara en del av en periode hvor Norge gick från att vara en nobody till en som kvalificerade sig till VM i 94.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Wow, jag är en individualist som liker att jobba i ett team, och då må det vara när vi har sammen uppnått något. Jag plejer att säga här i Tyskland, så når andre skryter av sine meritter og sine pokaler, så var min pokal å redde, å være en del av et team som reddet Frankfurt for å rykke ned et par år.
Hvem er den beste spiller du spilt med og imot?
Og den beste spilleren jeg har spilt med, det er Juninho, brasilianeren, lille brasilianeren som jeg spilte sammen med Middlesbrough. Han ble jo senere verdensmester. Det er jo noen Juninhoer, men dette er han lille teknikeren, og som spiss, den tøffeste jeg har spilt mot, det er Desai.
Har du noen trøye du er glad du bytt til deg under karrieren?
Det er jo sånn at når spisser bytter trøyer, så bytter han ofte med forsvarerne, for det er jo de du står sammen med på slutten av kampen, men jeg har en Dennis Bergkamp trøye hjemme. Det er vel den kuleste drakten jeg har, vil jeg tro.
Vem är för dig världens bästa spelare genom tiderna?
Ja, det är ju den klassiska diskussionen. Jag älskar ju att se Cristiano Ronaldo, för då blir Messi fansen som så fantastiska. Men hvis jag ska ta hela perioden, jag är väldigt glad i min fotbollshistoria, så det är väldigt vanskligt, men då tror jag vill se Johan Cruyff.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Då är jag född i 1967. Min første fotballkamp som jeg husker, det er for klubb. Jeg husker VM-finalen i 74, men det var Leeds United som tappte mot Bayern München i 75. Jeg har aldri sett kampen. Jeg er selvsagt helt enig med Leeds-fansen at det målet skulle stått.
Ja, Peter Lorimer. Jeg holder på Leeds.
Ja, riktig. Ja, da vet du.
Hvilken regel hadde du velat enda på i fotboll?
Jeg synes fotballen har gjort noen good moves. Tenk at jeg spilte fotball da tilbake, det å spille tilbake til keeperen var lov. Det var jo helt utrolig, du kunne ødelegge hver fotballkamp. Som alle andre så er jeg veldig ergerlig over hands-reglene, at de har gjort den så vanskelig. Så en forenkling av hands-reglene, det hadde jeg ønsket.
Hvilken er din favorittfilm?
Min favorittfilm, det er i Norge så kallar vi den Jökereda. Det är med Jack Nicholson inne på detta mental hospitalet.
Gökboet på svenska. One flew of the cuckoo's nest.
Yeah, exactly.
Vilket köp ångrar du? Jag gissar som gammal fotbollsspelare. Har du gjort något köp?
Ja, alltså jag har ju varit i Lilleström som fotbollmanager. Vi hade någon köp där som inte var helt bra, naturligtvis. Så det må vara en av de spelarna jag köpte, viss namn jag inte vill nämna här.
Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastik?
Historia, absolut.
När var du riktigt lycklig senast?
Wow, det är ett gott spørsmål. Jag är dessvärre en som inte är flink nog till att veta akkurat där och då att this is good. Den är vansklig. När var jag lycklig sist? Det var säkert när jag var hemma i min landsby där jag är ifrån, för att vid sidan av flysetet så är det det enda stället där jag slappar helt av. Det är en landsby som heter Gurske.
Vilken var din tuffaste kris?
Min tuffaste kris, det var när jag inte skorte mål, och det var den värsta 30 minuterna av mitt liv, sa Jimmy Greaves en gång, och den plejer att säga si själv. Men då jag kom till England som fotbollsspelare, då slet jag väldigt i begynnelsen och inte skorte mål och var på väg på utlån, för jag måste rädda en VM-plats för Norge. Så det var nog första halva säsongen min i engelsk fotboll.
När vi talas vid så väntar du ju VM-kval för Norge. Hur noga följer du landslagets jakt på en plats i Qatar 2022?
Det följer jag väldigt tätt. Sedan jag växte upp i en period där vi i Norge hade en kanal, och det var sjeldent det var fotbollkamper där, men landslaget, det var en av de första tingene jeg ble frelst av. Så jeg har hatt mange roller inni mot landslaget. Jeg har vært fan, jeg har fått lov å spille på landslaget, jeg har vært manager for landslaget, jeg har fulgt landslaget som mediemann i mange år. Og nå følger jeg på hver eneste kamp, og selvsagt på Ullevål hver eneste gang Norge spiller.
Det är ju dramatiskt. Norge tvåa i gruppen, har Lettland och Holland kvar att möta, samtidigt som Turkiet har ju rätt lätt och kan gå om man förlorar mot Holland, Nederländerna. Hur tror du det slutar? Blir det en playoffplats eller kan ni till och med ta första platsen?
Ja, på det positiva måten så är det helt upp till oss. För hvis vi vinner de två sista så är det helt okej. Men som du säger, en av kampen är ju Nederländerna borta. Men så är det igen en gång sån att Norge, för att komma till ett VM så måste du ha minst ett mirakel. Det måste Norge ha, och då måste vi ta det i Nederland. Samtidigt så är det lite bittert att tänka på att den kampen som kanske avgör allt, det är ju vår hemmakamp i Spanien mot Turkiet, hvor vi då taper 3-0. Vi fick ju inte lov som enda nation i världen att spela hemmakamper i fotboll, så den kan nog dessvärre bli avgörande.
Ja, det var ju under corona som era myndigheter satte stopp. Det var ju massa palaver, och det var ju då ni även fick skicka ett nödlandslag till en träningslandskamp.
Det är helt riktigt. Och det, alltså, ska inte vi diskutera pandemin, men det är lite sån klassisk norsk. Vi ska ju vara bäst i klassen på allt, men det är helt riktigt att det ändte upp med ett nödlandslag som för övrigt var väldigt göj att följa. De spelade ju helt heroiskt mot Österrike i vinn.
Finns det en besvikelse just att det kan kosta er? Det blev väl 1-1 hemma sen mot Turkiet, men finns det en besvikelse att på något sätt myndigheterna tvingade landslaget spela i Spanien den matchen?
Ja, det tror jag nog, men du måste move on, och det är ju ingen charmerande övelse att skulle se si att fotbollen inte fick nog privilegier under en pandemi, så den har roat sin diskussion, men slik jeg känner Ståle Solbakken så är det nog långt framme på hans agendalista, men han är väldigt upptatt av att nu ska vi må komma oss i mål med denne kvaliken, och Ståle är en man som är flink att få resultat, så vi kryssar allt vi har av fingrar.
Norge har ju fått fram fantastiska talanger och spelar på slutet, men nu ingen Erling Braut Haaland i de här avgörande landskamperna. Vad betyder det?
Det betyr at vi mangler en game changer, en matchvinner. Norge er jo et lag som, som vi, hvis vi skal si med det landslaget vi har nå, så er Ståle Solbakken i gang med å fylle opp dette landslaget med typer. Han får, vi har hatt nok for en generasjon med alt for snille spillere i Norge. Og Erling Haaland er jo eksempelet med sitt temperament, med måten han spiller på, og gå i bresjen der, så det blir naturligvis et enormt savn for Norge.
Hva gir du ändå et Norge med bland annat Ødegaard for möjlighet att få til det her miraklet?
Ja, jeg tror nå, vi kan jo håpe på en liten glipp fra Tyrkia, det kan vi håpe på, men jeg får svare litt kjedelig, vi må nå ta Latvia på hjemmebanet, et utsolgt Ullevål, det er fotballfeber, og så videre, og så videre. Og så får vi håpe de tar med sin en selvtilliten til Nederland, der Nederland kommer til å være store favoritter, og det er jo en del av Norges fotballhistorie, det at vi har vært denne Daviden som da skulle få resultat, det var i hvert fall sånn vi var på 90-tallet, så vi får håpe at de kan klare å gjøre det, men så tenker jeg også det at det, Hvis vi drar til Nederland med den selvtilliten, så er alt mulig. Og vi, som sagt, vi har en landslagssjef som er flink. Han var det i København til å hente resultatene sine når han trengte det som mest.
Er du nøyd med skiftet? Man sparkade ju Lasse Lagerbäck eller löste honom från kontraktet när det ju då inte blev något EM-spel. De åkte ju mot Serbien i playoff och gick på Ståle Solbakken. Tycker du att det har varit ett bra skifte?
Absolut. Vi trengte en ny generation landslagssjef i Norge. Vi trengte en landslagssjef som var väldigt upptatt av norsk fotball. Vi trengte en landslagssjef som var på stadion, som inte satt på sitt hjemsted och så kampene. Och det är ingen kritik av Lagerbäck, för det att det var hans måte och det var hans förutsättning säkert för att ta det norske landslaget på det tidspunktet. Men jeg ser hvor bra det er at vi nå har en ung, vital landslagssjef som er med i fotballdebatten, som ses i norsk fotball. Det er veldig viktig å gi inspirasjon til alle de som i norsk fotball har som sin store drøm å spille for landslag.
Om det ikke blir noe VM-spill, er det et misslykkende for Ståle Solbakken med tanke på at ni ändå har så många unga, bra spelare som spelar för stora klubbar?
Det är nog misslyckade. Visst att han avgår som landslagschef utan att ha klart något mästerskap. Men detta mästerskap här har varit, eller kvaliteten nu, har varit väldigt vanskligt. På den måten att vi har ju varit inne om det med pandemin. Det är ju en ting. Men samtidigt som också Ståle nu bygga upp ett landslag med typer. Det som är lite vad ska jag säga, det som är som lyver lite det norska landslaget när folk säger att det har många goda spelare på gång, det har många goda talenter. Det är ingen god balans i norsk fotboll, i norsk landslagsfotboll. Vi har goda offensiva spelare som gör det bra i sina klubbar, men vi sliter bakover. Vi har ingen försvarsspelare. Vi har heller ingen klar första keeper. Så det är ingen topp balans i det norska landslaget. Det är ej heller en demografisk så är det inte ett ideellt landslag hvor, nå är det en gång sånn det att dessa landslagen blir ju sammanlignet med vad vi gjorde på 90-talet. Det som jag tror var noe av nøkkelen den gangen, det var att vi hade en god balans i laget och så hade vi god balans i alder. Du hade en Erik Torstvedt, en Rune Bratseth som var the leader of the pack. Och vi mangler lite det och det står det nu i färd med och få till, så jag vill nog tro att nästa kvalik är den som detta lag kommer att kunna pika i.
Om du ser på Lasse Lagerbäck, det var ju ett väldigt stök kring honom på slutet med Sörlott-bråket. Hur förvånad, som han ju sen tog vidare i sin assisterande bok nu nyligen som var en snack i sin år. Hur förvånad var du över det, att det blev så en stor grej?
Ja, boken eller Sörlott-saken?
Ja, boken och där ju Sörlott-saken återigen fick nytt liv, så att säga.
Ja, nu vart ju stöjen runt boken i Norge i akkurat 4,5 minut. Så den försvann ju ganska chappt. jag var väl mer förvånad att man lagade en bok någon dagar för en svårt viktig landskap, för man då sa hur viktigt det var att det norska fotbollslandslaget hållt samman och hur viktigt det var att norsk fotboll hållt samman. Men Olof, jag har väldigt väldigt stor respekt för Lagerbäck sin karriär, som har klart det i de länder han har varit i, har fått, han har gjort något som vi i norsk fotboll har slitit med och kommit till slutspel, och den saken med Sørloth, det som detta sker ju av och till i olika lag, det som var kedligt för Lagerbäck och för det norska fotbollslaget, det var ju att det kom ut, och det var nytt i norsk fotboll att det, men det är väl en, det är väl ett spegel av hurdan media, hurdan vi jobbar med också enkelte fotbollsspelare. Fotbollsspelare har ju nu blivit någon löpande mediehus med kanaler och följare som alla andra, och då är det så lätt att hålla det i inomhus.
Det är Björneby helt över Hedvig Ed, och det är gol. Det är 2-0 för Norge. Och det är Jan Åge Fjørtoft som skårer sitt första VM-mål i denna kvalificeringen.
Här i Björneby och Jostein Klo som gör förarbetet. Glimrende serve av Stig Inge på längsta stolpen, och Jostein Doxmus med ett fyrtårn över alla tyrkerna styrer ner till Jan Åge som sätter närmast i öppet mål. Glimrende norsk döbe.
Man kan bara styra ballen i mål, Jan Åge Fjørtoft.
Du som ju då var med på Egil Drillos tid. Vad är det som inte har funkat, just att det inte har blivit ett mästerskap då sedan EM 2000? Och egentligen, det var ju inget stort mästerskap. Men jag menar att det har gått så lång tid. Danmark tillhör ett av Europas bästa landslag, redan klart för VM igen. Sverige har ju gjort två raka mästerskap, har möjlighet att göra ett tredje.
Ja, det var en lagkamrat av mig på den tiden. Jag läste ett intervju med han för några år sedan, och då fick han nog av det samma spörsmål, och så sa han det, så sa han, varför kvalificeras vi oss inte längre till slutspel, vad det gjorde på 90-talet? Så säger han, vi må ju heller spöra varför det skedde på 90-talet, alltså vad var det som var den gången som var så unikt? Jag tror det var en kombination av norsk fotboll den gången, hvis vi först tar det som skedde den gången, så norsk fotboll den gången hade två mästare i Egil Olsen och Nils Arne Eggen, som var lite förut sin tid med måten vi spelade på, och vi hade också ett hemmapublikum som var tålmodig med att vi fick lov att spela vår måte. Detta var ju för man började att lage ball possession och såna ting, men det var svårt få kamper hvor vi hade över 50%. Så vi fick också lov på hemmabane att spela på vår måte. Vi var god på dödball. Vi var väldigt tro mot Egil Olsen sin måte att spela fotboll på. Den gången var vi faktiskt lite förut vår tid, för att vi spelade på, vi var väldigt god på det Drillo kallade breakdowns, alltså att när motståndaren mistade ballen så kom vi hurtigt i angrepp. Så vi var väldigt, och vi var väldigt cyniska på resultat. Det fick vi lov till. Så tror jag det att och vi hade också en väldigt god fotbollgeneration. Ett litet fotbollland som Norge är väldigt avhängig av generationer. Och vi hade en 69-generation med Björneby, med Bohinen, med Leonardsen och flera som kom akkurat samtidigt. Så tror jag att vi må också sticka fingrarna i jorden att vi inte varit flinke nog i norsk fotboll att lage de nödvändiga strukturerna runt sina landslag. Hvis vi sammenligner oss med Danmark og Sverige, og spesielt Sverige, så ser jo han, den svenske fotballhistorien er jo egentlig helt unik. Det glemmer vi litt når vi prater om de store bravadene og de store ligene rundt om i verden, de store landslagene. Så den svenske fotballhistorien, da vi nesten lå inn i hulene våre i Norge, så spilte dere verdensmesterskap, dere spilte OL, dere fikk fram noen av de fineste fotballspillerne som Norden noen gang har fått ut, på 50-tallet spesielt. Så det at vi skal ikke undervurdere det der at en fotballnasjon må modnes. Da vi kvalifiserte oss i 1994, så begynte jeg å se på tabellene i VM-kvalikene, i EM-kvalikene, og vi var jo sist i 20 år. Altså, vi var alltid sist i våre pulje, og dette var spillere som jeg idoliserte. Men vi gikk aldri rundt og tenkte på at det skulle være et must, det skulle være et mål for oss å kvalifisere oss til mesterskap. Så jeg tror også vi må stikke at vi var for dårlige til å bygge opp norsk fotball, og du bygger ikke opp norsk fotball gjennom en PowerPoint-presentasjon, du bygger opp norsk fotball med å bygge ut strukturene. Og dessverre så klarte ikke vi å etter 2000 å kvalifisere oss til mesterskap. Vi endte opp i playoff. Vi klarte ikke å ta neste steg. Så det er kritikk av norsk fotball. Det er kritikk av oss selv. Vi hadde en veldig god gjeng. For eksempel de som kom etter meg med Solskjær, med Flo, med Karev, med Steffen Iversen. Men vi klarte ikke å ta neste steg, og det må vi være selvkritisk på.
Du jobbade ju själv i landslaget med nuvarande Häckentränaren Per-Mathias Högmo. Varför fick inte ni någon fart på det? Ni var väl i playoff där ni föll mot Ungern, om jag inte har fel för mig.
Ja, och det var ju också en klassisk version. Nu var det så att jag aldrig haft ambitioner att vara manager, men jag blev manager för Lilleström i en 4-årsperiod. Jag blev manager för landslaget ett par år för att hjälpa till med att bygga upp strukturerna där. Vi spiller i Roma. Jeg kom jo nettopp fra Roma på Stadio Olimpico. Da leder vi 1-0 mot Italia. Det er 15 minutter igjen med det yngste landslaget i kvaliken. Hvis vi holder det, med de 15 minuttene, så kvalifiserer vi oss et mesterskap. Men så er det Conte som pisker laget sitt frem, og så vinner de. Så ryker vi på playoffen igjen. Det var vår sjanse. Vi klarte ikke å ta den. Det var klassisk norsk på det tidspunktet, og som det har vært i mange playoffs. Vi er ikke gode nok når det gjelder. Vi klarer ikke å ta neste steg. Det gjorde vi ei heller den gangen, og sport handler om å ta sjansen sin. Sport handler om timing. Sport handler om det lille sekundet, den kampen der du må gå utover det du tror du klarer selv, og det var vi ikke gode nok. Det kan godt være at det var for det var et for ungt lag, og vi hadde ikke nok ledere. Vi hadde jo også problemer med demografien i det laget, men at de ender det, og det er det som er så herlig med sport. Du får alltid hva du fortjener, stort sett.
Sverige går jo inn også i VM-kvalet. De leder jo fortfarande sin grupp, men skal ha i Spanien borta. Det krävs väl kanskje et mirakel. Hur förvånad er du at Zlatan Ibrahimovic er med i den svenska VM-kvaltruppen?
Ja, jeg synes det er jo helt fantastisk at han er med. Jeg er jo stolt på vegne av nordisk fotball, skandinavisk fotball, at vi har klart å få fram en spiller som Zlatan. Det er nesten uvirkelig. Det er nesten uvirkelig faktisk at sosialdemokratiske Sverige med sin historie har fått fram en av de beste individualistene i fotballens historie. Og at han fortsatt spiller videre med sin hunger, med sin passion for å spille fotball, er helt unikt. Og så synes dere også det viser styrke til deres landslagssjef, forbundskapten, som dere sier, at han tar han inn igjen. Det viser styrke, og det synes jeg er veldig bra for fotballen at sånne ting blir gjort.
Du er jo rett nære familien Haaland. Jeg kjenner jo Erling Braut Haaland lite så og bevaker honom. Han gillar jo Zlatan. Vet du hva det beror på at han uppskattar Zlatan så mye?
Jeg tror noe av det er også skapt. Jeg spilte jo, bare for å sette det i perspektiv, jeg spilte jo sammen med hans far på fotballen, og vi følger jo Erling Braut Haaland i Tyskland veldig tett. Jeg tror det er mer, kanskje han, det er jo ikke unaturlig at det er også en individualist som han, men også en individualist som ønsker å spille i et team, ser opp til Zlatan. Men hvis du ser på Zlatan, så vi må ikke bare se på hans individualisme, vi må se på hvor mange titler han har vunnet. Han er jo nesten en garanti for titler rundt om. Så vi får se hvor ærlig det må nesten spørre ærlig selv.
Det er jo ingen omöjlighet at både Sverige og Norge hamner i et playoff. Hvem er det største mardrøm for? Er det en mardrøm for Norge å møte Sverige i et playoff, eller er det en mardrøm for Sverige å møte Norge?
Det tror jeg faktisk er verst for Sverige, fordi at Sverige skal jo kvalifisere seg til VM. Det har de lagt inn i sin plan, mens Norge er en superbonus. Du var jo inne på det, det er 21 år siden vi var i et mesterskap sist, så da har vi David-rollen igjen. Så jeg hadde jo syntes det var en drøm om vi skulle møte Sverige i et playoff. Da jeg vokste opp, så var jo Sverige-kampene det største. Av en eller annen grunn så var det mye større når vi møtte Danmark, så jeg husker jo detaljer for når vi satt og så på Norge-Sverige, så det håper jeg veldig at vi møter Sverige i playoff.
Hvem går vinnende ur om Sverige-Norge møts igjen? Det er jo bare en match hvor man møts i playoff. Hvem vinner en sånn match?
Det är helt klart Norge. Sverige har ingen chans. Men nej, det tror jag att det är i vår David-rolle så kommer vi till att slå svenskarna och det hade varit en extra bonus, men det är ju så att min generation, vi växte ju upp med Sverige som den store brodern, inte sant? Och så fant vi allt för mycket olja och allt för mycket gas och då blir självtilliten hos norrmän blir ju helt enorm som du säkert känner till. Så jag tänker att det blir inte så lätt för Norge alltid att köra det där challenger position. Alltså men jag tror akkurat skulle vi möta Sverige i ett playoff så kommer vi till att vara väldigt upptatt av att kalla oss David. Ja.
I Norge har det ju varit en oerhörd diskussion kring Qatar, mer än kanske i något annat land, och jag menar landslaget har ju haft de här tröjorna. Vad är din inställning om, och jag menar bara i de senaste dagarna har ju Norges högsta polischef kring ekobrott menar ju att man ska inte åka för då stöttar man korruption. Hur ser du på den diskussion som har varit? Jag vet att norsk fotboll har tagit beslut att man ska åka på ett extra årsmöte.
Ja, i bunn hos mig så ligger ett princip om att jag menar att bojkott inte är riktigt. Det var för att och det är bara präg av, det är egentligen två ting. För det första att vi bojkottade ett Moskva-OL i 1980. Det präget väldigt, jag var 13 år, det präget mig väldigt att se utövare som inte fick lov att utöva sin idrett. Punkt två så menar jag att det är bättre att vara till stede, det är bättre att ha fokuset på de tingene. Hadde vi hørt om menneskerettene i Qatar, hadde vi hørt om menneskerettighetene i Saudi-Arabia, hvis ikke det hadde vært for det som har skjedd nå den siste tiden. Samtidig så synes jeg dette er svært, svært kompleks, fordi at det er helt klart at når du ser på tildelingen av mesterskapene, så handler dette om sportwashing. Selvsagt blir fotballen, idretten, brukt i sportswashing. Jeg har jobbet i flere år med doping innimot WADA, som er verdens dopingsorganisasjon. Og da ser jo man at idretten blir, jeg vil ikke bruke ordet brukt, idretten blir misbrukt. Så det er et svært komplisert, jeg har ingen fasit på det. Bare at det i bunn for meg så ligger at det prinsipielt mot boykott, og så må vi i alle fall begynne med å slutte å tildele denne type land mesterskap. Den feilen i fotballen ble skjedd i 2010, og det er helt riktig som kritikerne sier at det er rart at det skulle ta 10 år før vi begynner å diskutere kompleksiteten rundt disse spørsmålene.
Look, the referee has to explain, but they don't speak.
What did the referee do wrong?
Did you watch the game?
Yes, of course, but I want it from you. You see it from your point of view.
You tell.
Now tell me, I want to hear that from the Roma coach.
No, you tell.
Which situation did you see should be penalties? I want to hear that from the Roma coach.
You didn't see.
I'm a normal TV reporter.
No, tell what you saw.
I couldn't see. I was sitting so far away, so you have
not,
to tell me.
Not even on the screen. You didn't watch it after the game.
So you meant the referee took it away today?
Of course.
Det är bara några dagar sedan du var i hetluften med José Mourinho. En diskussion efter Roma. Bode Glimt som ju klarade 2-2 på Olympico, och hur är det att stå i en sån? Du är ju gammal spelare, kan ju vara expert, men där är du ju reporterrollen. Hur är det att stå när han vill ha din syn på uteblivna straffar?
Ja, först måste jag säga att José Mourinho, som jag har fått lov att intervjua flera gånger, han är en av mina favoriter. Och en av grunden till att han är en av mina favoriter, det är att José Mourinho alltid, han spelar en roll när han kommer till intervju. Det är egentligen inte José Mourinho som kommer till intervjuerna. Han kommer med en eller annan agenda alltid som han önskar att sälja. Då vi var i Bodø, hvor jag också intervjuat han, då kastade han laget under den berömte bussen. Det var ingen parkering denna här gången. Han kastade laget sitt under bussen. Denne gangen så kom han med straffene. Dette intervjuet varte jo bare ett minutt, men det jeg var egentlig fornøyd med det intervjuet, det var nettopp det du sa i den rollen. Jeg jobber jo mye som studioekspert, såkalt ekspert, men i min pitchside-rolle, hvor jeg gjør intervjuene, så skal jo ikke jeg ha en mening. Altså, jeg skal jo da stille han de spørsmålene, og det er faktisk andre gangen jeg har opplevd Jürgen Klopp etter en kamp i Paris, hvor han var veldig opptatt av at jeg skulle mene noe om hvordan dommeren behandlet Neymar. Og da så kjørte han på, ja, men what do you mean? What do you mean? Og så sier jeg, det er mye mer interessant å høre hva Liverpool-manageren gjør. Så jeg brukte akkurat samme strategi denne gangen, og det ble... I og med at han gjentok sitt spørsmål så mange ganger. Det er jo mange som sier at jeg skulle ha kontret med at Roma sitt 2-2-mål var jo offside. Men igjen så mener jeg da at i min rolle som reporter, jeg skal ikke begynne å kaste bensin på bålet på det.
Nei, ditt jobb, hva har du for uppdrag? Jeg vet jo at du är väldigt aktiv på Twitter, kanske lite podcast. Du har en krönika i Tyskland och du jobbar då för Nent via... Play, Viasat. Är det det som är dina uppdrag?
Ja, mitt huvuduppdrag, eller det jag egentligen driver med, jag driver ett kommunikationssällskap i Norge. Och där gör jag jobbar in emot olika sällskaper. Och då jag brukar säga si det att du jag har för exempel ett uppdrag där jag jobbat med regleringar i kommunen och så det då är du långt undan Stadio Olimpico. I fotballen i mitt sällskap utgör väl kanske en tredjedel, kanske lite mer till tider. Och de sista åren så har jag tillägg till Nenta som är min huvud som jag har varit i Nent-systemet som heter Viasat tidigare så har jag varit nästan i 20 år som är väldigt länge. Så jobbar jag också för utländska TV-sällskap som expert. Nu sitter jag i Frankfurt akkurat nu. Och igår lika för midnatt så satt jag med min iPhone och jobbat för ESPN och det är ju ting som skedde i pandemien hvor de sällskapen måste tänka nytt. Det var en av de tingene så men jag har också en i bund så ligger att jag driver mitt eget kommunikationssällskap i Norge.
Vad är roligast i om vi talar om fotbollsjobben, vad är roligast av det?
Ja, fotbolljobben det I Nent-systemet så var jag i först 8-9 år så var jag host, jag var programledare. Ettervärt det var väldigt utfordrande att få lov och vi prövade att bygga upp som Sky Sport i England. Vi var rätt på, vi hade kule gäster. Men jag syns den är pitch side och det var pitch side och göra intervjuerna. Det är punkt 1, du kommer ganska närme motionerna. Samtidigt så är det väldigt adrenalinkick. Ja, när man är ute där så i fotbollen, speciellt i Champions League som jag jobbat med i många år till för vi mistet rättigheterna, så är det en väldig kamp om att få de bästa intervjuobjekten. Då måste du bygga upp tillit, då måste du vara till stede, you're in or you're out. Så du måste vara on the road hela tiden och då är det något som kan ligna på det och vinna en fotbollskamp med där du känner att det jag har fått lov att tatt med seerne, the viewers, att jag har fått tatt med de in i en fotbollgarderobe, alltså symbolsk snackat, för att jag önskar att vi ska inte behandla fotbollsspelarna som maskiner. När jag ser en fotbollsspelare, jag ser José Mourinho, så ser jag en ung gutt från Portugal som en gång började som översättare för Bobby Robson, som kämpat sig uppover i hierarkiet. Han har alltid slått uppover och så plötsligt så är du på toppen och då börjar du att slå nedover och då är inte du så charmerande längre. Men även om han är en av och jag prövar att se den typen och jag prövar att de spelarna som är då intervjuer, jag prövar att förmedla det att de kommer från en liten fotbollsklubb, de kommer från en liten bygd, de kommer från en familj som är väldigt stolt av dem. Och så jag vill nog si det där och förmedla känslorna från en fotbollsstadion, det är nog det jag liker bäst.
När man följer dig på Twitter så ser man ju, jag menar, det har ju varit mycket nu kring Ole Gunnar Solskjær och det är liksom du går in och ger din syn att ja men nu försöker Conte, de som rör sig runt Conte få ut sin version och liknande. Hur upplever du den? För det känns som att ibland står du på norrmännens sida.
Det är nog helt riktigt. Jag tänker det på Twitter så handlar det om att jag var väldigt sent på sociala medier faktiskt. Och jag är bara på Twitter. Alla är på Instagram och Facebook och allt sånt. Det är inte jag. Jag är kund på Twitter. Och av och till så är jag allt för mycket på Twitter. Samtidigt så likar jag att ha den positionen hvor det är lite jeg på mindretallets position. Jeg veldig opptatt av min rolle som, når jeg jobber som fotballekspert, og klarer å nyansere det. Hvis jeg sitter i en diskusjon med to stykker som vil kaste en trener, så skal du være helt sikker på at jeg vil prøve å argumentere og nyansere synet på det. Hva gjelder Ole Gunnar Solskjær, så er det helt naturlig. Da vil jeg si som Gary Neville, det er jo ingen sjanse for at jeg vil be en av mine tidligere lagkamerater om at de skal få sparken. Nå skal det også sies, Olof, at siden jeg begynte som såkalt fotballekspert for 20 år siden, jeg har aldri offentlig gått ut og sagt at jeg mener at en trener ble for sparken. Jeg kan være veldig, veldig kritisk til en trener. Jeg kan diskutere hva han gjør. Jeg kan se at Ole Gunnar Solskjær størst ser Manchester United spille fotball, så jeg tror du er helt sikker på hva han vil med laget. Jeg har ingen problem med å si at Ole Gunnar Solskjær, hvis du sammenligner ham med Klopp, Tuchel eller Guardiola, så er ikke han i nærheten av å ha samme kompetanse som de. Jeg synes det er helt håpløst å sammenligne Ole Gunnar Solskjær komme til Manchester United som det er med Jürgen Klopp da han kom til Liverpool. Jürgen Klopp kom med en Champions League-finale. Han kom med et par tyske mesterskap. Han har vunnet cupen i Tyskland, og så videre, og så videre. Så det er helt håpløst. Men jeg synes det når det er den Ole Gunnar Solskjær-debatten nå, så synes det har vært ok å nyansere det litt. Jeg synes det har vært ok å prøve å få folk til å forstå hva er bakgrunnen til at han ikke får sparken med en gang. Det er jo en av grunnene, er jo at he is a company man. Og company man, altså hvis du forstår amerikansk eierskap, så vil du med en gang skjønne det at de ønsker ikke en CEO, de ønsker ikke en trener som krever for mye, som lager problem. De ønsker en som steady kjører skipet videre, som gjør at Glazers kan ta ut mye utbytte, for eksempel. Det er en ting. På det tidspunktet han overtok, jeg spådde jo dette i 2014, at det Ole Gunnar Solskjær kom til å bli manager for Manchester United, det var fordi at jeg kjenner min fotballhistorie med etter en sterk mann, så kommer et par, tre managerer som ikke fungerer, så går de tilbake til begynnelsen. Så jeg prøver å nyansere det, men jeg er så ærlig skal jeg være at jeg synes det er veldig gøy å forsvare også Ole Gunnar Solskjær når alle roper crucify, crucify, crucify.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hvordan klarer du å absorbere, for at jeg vet at du er en rolig kar, og jeg ser det på deg at det koker både her og der. Hvordan klarer du, tror du du klarer etter hvert å absorbere dette her? Nå spiller du fotball i Tyskland, det er et av verdens største fotballland.
Ja, det er sant det, og det om ikke den største klubben i Tyskland, så er den største, så nei, det er kjekt. Jeg har et kjekt liv.
Gratulerer med dagen, jeg tror jeg sier det på hele vegne av det hele norske folk.
Om vi tar Haaland som ju är ryktenas man, vad händer i sommar med honom? För jag gissar att han stannar åtminstone hela denna säsongen i Borussia Dortmund. Men du med dina som spelat med hans pappa och på något sätt träffar honom och så, vad händer nästa sommar?
Det kommer til å hende det at de neste, vi opplevde jo med Sancho, det der hysteriet som var rundt han var jo helt extraordinary, og jeg tror dette her kommer til å bli enda verre. Fordi at det er jo, han kommer til å bli den mest jagede spilleren i hele verden. Ikke det at han, Lewandowski er jo en Marco van Basten, han er kanskje en av verdens beste niere gjennom tidene. Men han er 33 år, Erling er 21. Og derfor, av og til når man lager en analyse av han, hvor mye han vil koste, hvor mye går til agentonorar, hvor mye skal han ha i lønn, og hvor mye skal han gjøre en transfersumme. Så hvis man lager det, da lager man egentlig en bruttopakke. Det som er mulig, må jeg prøve å si Erling. Det som er med Erling, det er jo det at du må jo lage en T-konto hvor du sier at hvis du kjøper Erling Braut Haaland, så kan du kanskje selge han om 3-4 år. Og det er jo ingenting som ikke tyder på at han blir en bedre fotballspiller. Hvis du da klarer å hente han på den klausulen, hvis du henter han der, så er det stor sjanse at du kommer til å gjøre penger på Erling Braut Haaland. Så derfor blir han enormt jaget. Hvis du spør meg hvilken konkret klubb jeg tror, så tror jeg at Team Haaland akkurat nå ikke tenker på det. Hvis de tenker at han skal gå i sommer, så er det ganske umulig å tenke på hvor han ender, fordi at det er så mange, for eksempel Mbappé. Hva gjør Mbappé? Går han til Real Madrid? Hvis han går til Real Madrid, kan man spille Mbappé, Benzema, Erling Braut Haaland samtidig? Det er en ting. Manchester City trenger spiss, og så videre. Så jeg tror det er ingen som nå 100% kan si hvor han spiller neste sesong.
Hur har hela det här påverkat Erling Braut Haaland att han blivit den här superstjärnan och tjänar de här pengarna och sen också får den här uppmärksamheten? Jag vet du var inne och rättade någon gång när det spreds felaktigt att han hade lämnat för mycket dricks eller något liknande på någon restaurang.
Men sån är ju det, och i det landet jag är i nu så är ju det fullständig Erling Braut Haaland mania. Men samtidigt så, ja, han har sikkert en god kontrakt nå, men vi skal også huske at Erling Braut Haaland kom fra Salzburg. Så det er jo det der astronomiske summene vil jo etter hvert komme. Men dette er jo en av hans store styrker, og det er en av de tingene som har forundret meg mest. Hvordan klarer en 21-åring å holde unna dette her presset? Hvordan klarer han alltid å prestere? Nå er han ute med skade, men hans store styrke var jo, en av store styrker var jo akkurat det mentale, hvor han klarte å holde sin fokus på hver eneste kamp. Man var veldig tro mot sin egen måte å spille på. Det er jo den eneste golgetteren i verden som gleder seg mer når andre skårer enn han selv. Det sier litt om hans person. Det sier også litt om hans image. At Team Haaland bruker Raiola som agent. Men husk, det er ikke Raiola som styrer Team Haaland. Det er hans pappa. Hvis vi ser hans rekord på hvor han har gått fra klubber, hvor han har gått fra Bryne til Molde, for det var beste utviklingsarena, og dette sier jeg hele tiden, men det er en viktig ting å se, for dette er ikke en spiller som opp til nå har gått etter pengene og prestisjeklubber. Han har gått etter hvor han kan utvikle seg. Derfor gikk han til Dortmund, ikke til engelsk fotball, når han dro fra Salzburg, og det tror jeg de vil gjøre igjen. Samtidig så da er det en spiller da som går inn i en periode av sitt liv, hvor han helt sikkert ønsker å også vinne titler.
Om man ser til Team Haaland, hur ser du på de uppgifter som finns att både Mino Raiola och även pappan har en del vid en eventuell övergång, att de ska ha mycket betalt? Det är ju ständigt återkommande uppgifter.
Ja, men det är väldigt viktigt. Men nu är det sånt att sist gång jag checkat så var det ingen agenter i världen som inte tog sitt agenthonorar. Det är punkt nummer en. Og med punkt nummer to, så er det også mange klubber som bruker Raiola. Det var vel Raiola som... jeg har aldri hørt en spiller klage på Raiola. Det er alltid klubber som klager på Raiola. Og hvis du skal hente en agent, Team Haaland skal ha en agent, da ønsker de den beste, og da henter de han. Jeg er ingen forsvarer, jeg har ingen rolle innimot Raiola, men jeg kan se en ting. Når Manchester United, alle bygger opp mot at... Hvis ikke de får en spiller, så er det på grunn av Raiola. Men når de da får en spiller, da hører vi ingenting. Når de har Paul Pogba, henter han tilbake. Om de henter Zlatan, og så videre. Det er akkurat det samme i Tyskland. Jeg leser tyske media, så leser jeg ikke bare det som skrives. Jeg leser hva som skrives mellom linjene. Bayern München, som ønsker selvsagt Erling Braut Haaland. det skulle jo bare mangle, at de ønsker den beste spissen utenom sin egen Lewandowski. De allerede nå har jo de begynt å skrive sånn, at han for dyr. Bildzeitung, Sky, de prater om Raiola, de prater om hans agenthonorar. De er allerede, så har de sin exit. De skal allerede si, vi vil gjerne ha han, men vi kan ikke holde på med Raiola, for agenthonorar er for stort. Så jeg tror det er viktig at folk ser den, samtidig som, og da vi tilbake til det vi pratet om litt før med, når jeg sier at det Conte, når du ser min gode venn Romanov, som guruen inne i transfer, når du begynner å se at han skriver at Conte klar, Conte ditten, da bruker alle de kanalene de har, og akkurat samme vil de komme til å bli med Erling Braut Haaland. Bare vent, hvis han går til spiller X, klubb X, så vil klubb Y si at det var på grunn av Raiola sine krav. Det er allerede klart. Og hvis vi begynner å se på, vi kan jo begynne å regne på den pakken som Lukaku fikk når han gikk til Chelsea, da den koster jo sikkert 3 milliarder kroner. Det er en spiller som ikke kommer til å bli solgt igjen for en stor sum. Det er punkt nummer 1. Og punkt nummer 2, så er ikke det så mye, det gikk nok noen agenthonorar den gangen også, så klubbene bygger opp sitt spinn. Husk at de største fotballklubbene i verden, de har spinners, de har folk. Da jeg mente noe om Sancho, da han ikke gikk til Manchester United, så ble jeg oppringt av disse spin doctors, som skal spinne klubbens brand and fucking everything. Men da sa jeg til denne spinneren, så sa jeg at du har full kontroll på de engelske journalistene, men du har ikke kontroll på en nordmann. Og det synes jeg er dritkult. Og så hadde vi en good conversation.
Ja, det er jo herligt. Hur överraskad är du att Ødegård, som ju värvades rekordtidigt till Real Madrid, sen var i Nederländerna och hade ju det lite tyngre, men sen liksom studsat tillbaka och verkligen nått nu Arsenal. Hur överraskad är du över hans utveckling, eller såg du den hela tiden?
Nej, det ska jag inte påstå att det är så, men på det tidspunktet, då jag var ju manager på landslaget, när Mattias Högmo hämtade en 15-åring in i landslaget. Och den gången var det väldigt viktigt att bli känt med spelaren, tillby det apparatet som vi hade runt ett landslag. Den gången när han var 16 år och kunde välja mellan alla klubbar, så var det 2 ting som var avgörande den gången. Det var ju det, när han skulle förlata Norge, så var det av de 4 klubbarna som var i finalen, så var det bara ett lag som hade andra lag. Det var bara, och så det laget blev tränat av Zinedine Zidane, och det var Real Madrid. Och så är det sånt att jag är väldigt glad i amerikansk fotboll. Och det vi lärer om amerikansk fotboll är att du har många late bloomers. De ska ju inte vara gode för de är färdiga med high school och college. Och Martin Ødegaard har gått en annan väg. Det går inte att lage någon sån instructions eller plan eller en facit på hur en spelare utvecklar sig. Martin Ødegaard har kommit till Real Madrid. Det var enkelte steder var ju det förväntat att han skulle gå rätt in på världens bästa fotbollslag. Det hade ju varit helt unikt. Så som du säger, så hade han var också god i Sociedad när han var där, och nu har han i färd med utveckling. Han är kapten på det norska landslaget. När han är på sitt bästa så är han väldigt god på Arsenal. Hvis vi ser den norska fotbollshistorien, så går det han nog bra.
Jorka, Vestatala gegen Sforza. Und dann kommt Fjørtoft! Man kann es eigentlich nicht glauben. 5:1 für Frankfurt. Ein Übersteiger direkt vor dem Torschuss. Das hat es noch nie gegeben. 5:1, Jan-Arge Fjørtoft setzt den Schlusspunkt für Eintracht Frankfurt. Schluss in Frankfurt. 5:1. Unglaubliches Spiel, unglaubliche Dramatik. Aber reicht es unterm Strich?
Om vi tittar tillbaka lite kort på din karriär, hur du är ju nu i Frankfurt för att du hjälte, det är ju lite kulthjälte, för du gjorde väl ditt sista mål i klubben, var väl det som också räddade klubben kvar i Bundesliga?
Ja, det var inte helt mitt sista mål, men det var mitt viktigaste mål för det. Så det var en fantastisk tid å få lov å spille i tysk fotball. Jeg har alltid vært, fra jeg begynte å følge fotball, så var jeg en fan av engelsk og tysk fotball, så for meg å få lov å spille i de 2 ligene var fantastisk. Men jeg ville så absolutt ikke vært forut min tid i England, hvor jeg spilte på mange klubber i løpet av en kort periode. Det er jo sånn i England, heldigvis, for en spiss da. At jeg var jo i England i en tid der bare du fikk nok spisser, så var alt ok. Managerne så selv om du hadde, hvis du tapte 2-0 i England, og hadde hatt fire sjanser, så en engelsk manager, we would have won 4-2, for fuck's sake. Altså, det var sånn, så get another striker. Så nei, jeg hadde en fotballkarriere som var, som jeg veldig glad for jeg fikk lov å være en del av. Jeg fikk lov å være en del av et norsk landslag, jeg fikk lov å spille i Østerrike, jeg fikk lov å spille i England og Tyskland, og jeg var en god målskårer. Jeg var en som var veldig opptatt av å analysere hvordan man kom til målsjanser. Samtidig så var jeg en som var alltid driven med det å være glad i å spille fotball. Jeg var passionate med å spille fotball, og for meg så handlet fotball om å være, som jeg sa, en individualist i et lagspill. Og jeg har aldri, det å være egoist, det er ingen problem å ha en egoist i et lag, og det er fordi at en egoist, for at jeg skulle score mine mål, så måtte jeg jobbe veldig tett med han som slo krossene fra høyre, han som gjorde det fra venstre. Så den teamfeelingen, den var helt unik, og så var det fantastisk å score mål. Og da spør folk meg, ja, men hva tenker du på karrieren din nå? Så tenker jeg, altså, ser jeg, Da pleier jeg å si det at jeg har skårt 308 mål på 614 kamper, men jeg har aldri tenkt på min fotballkarriere, og det oppsummerer vel en goalgetter. En goalgetter går alltid rundt og tenker på målene. Jeg skårte i første runde i cupen i Østerrike, og det tenker jeg er sånn typisk goalgetter-snakk.
Hur var tiden i Middlesbrough, som ju då var kanske, ja, ett lag som fick mycket uppmärksamhet, man värvade stora stjärnor, du nämnde ju själv i Fakta utan Juninho och så. Hur var det att spela i den klubben? Det var inte så glamorös stad, men ni hade många stjärnor.
Nej, och jag hade ju vi ryckte ju ner med Swindon Town för Premier League, så jag spelade ju i Division 1 i Championship, och då var det många, jag blev linket till många olika klubbar. Men så kom Middlesbrough in och Brian Robson ringte, och det var ju sånt att før han kom til Robson, så synes jeg det var helt utrolig at Brian Robson, the legend, ringte. Og da ble jo jeg spilte 8 siste kampen i Championship, så jeg gikk jo til en annen, jeg gikk jo fra en bunnlag i Championship. Vi hadde en veldig dårlig sesong i Swindon til Middlesbrough. Jeg er veldig glad for jeg fikk lov å være med på den revolusjonen som var i Middlesbrough. Man gikk fra en stadion, Ayresome Park, inn til Riverside. Vi fikk nye spillere. Jeg ble vervet for, jeg tror, 1,5 millioner pund, og var da record signing, og så gikk det, som du sa, 1 eller 2 år, så hadde vi kjøpt Barnby fra Tottenham for 5 millioner. Vi kjøpte Ravanelli, som hadde nettopp vunnet Champions League for Juventus. Vi hentet Juninho, som vi sa. Vi hadde Emerson, som var der. Vi hentet Branco, som på det tidspunktet sikkert var 63 år, han som vant VM. Jeg pleide å si til han at du er den eneste jeg har spilt sammen med som vant VM i 58 i Sverige, fordi at han var så gammel da han kom til oss. Men det var en fantastisk tid der vi var, det var sånn optimisme. Det var i en, ja, Middlesbrough er en by som er så full med passion. Det er Sunderland, det er Newcastle, og alle de klubbene her spilte med fulle hus, og det var en timme så hadde du alle klubbene rundt det, så det var en veldig, veldig fin fase.
Du hadde jo even en tid, som du nevnte også, at du var manager for Lillestrøm. Hur kom det seg at du gikk inn i den delen av fotballen?
Lillestrøm er jo det laget. Vi er jo, jeg vet ikke med deg som heier på Leeds, men det var helt tilfeldig. Det var ikke tilfeldig at det var Leeds, fordi at det er ofte så kan du se på når du er født, hvilke lag du følger, fordi at det er da du begynner å bli interessert i fotball. Slik at jeg husker min første kamp var Vest-Tyskland-Nederland i VM-final. Da ble jeg som alle andre forelsket i Nederland og Johan Cruyff. Men samtidig var min andre kamp Bayern München-Leeds. Igjen så vant tyskerne, det var samme spillerne, så da ble min fascinasjon for tysk fotball født. Ikke minst for underdoggen Leeds tapte, så da følte jeg Leeds. Og det var akkurat samme med Lillestrøm, fordi da Lillestrøm rykket opp i toppdivisjonen i Norge, det var i 75, da var jeg 8 år og begynte å følge norsk fotball, og da var det Tom Lund, som alle nordmenn elsker. Eller,
han var fantastisk, midtfeltere.
Helt riktig, han var helt unik spiller, og han blir alltid husket som spilleren som takket nei til å gå til Ajax, som takket nei til å gå til Bayern München. Jeg fikk senere da lov å jobbe med han, for det var min klubb, Lillestrøm. Jeg spilte med klubben, jeg ble seriemester for klubben, og da Per Berg, som er den som har spilt flest kamper på Lillestrøm, han var en suksessrik, er en suksessrik forretningsmann, og han gikk inn i Lillestrøm sammen og tok han med seg Tom Lund inn i det teamet. Og da møtte de helt tilfeldig på en parkeringsplass, og da ble vi stående vi tre og prate. Og da sa han, du har ikke lyst til å gå inn i management. Og så sa jeg, ja, jeg har egentlig ikke tenkt på det, jeg vil egentlig gå medieveien, men så satte vi oss sammen, og da hadde jeg 4 år som manager i Lillestrøm, men jeg satt da som en forutsetning at jeg kunne fortsette å jobbe i TV, men det var 4 herlige år med den klubben jeg fortsatt elsker, som jeg følger tett fortsatt, om ikke så tett som i managerrollen. Men det har aldri vært min ambisjon å være manager. Jeg kunne godt sikkert kastet hatten min inn i manesjen her i Frankfurt. Jeg har fått tilbud 2 ganger om å gjøre det i Rapid Wien i Østerrike, hvor jeg også spilte. Men det har aldri vært noen ambisjon om å gjøre det.
Nei. Stort takk for at du tog deg tid, og så får vi hoppas at Sverige slipper Norge i VM-kvalet i ett eventuellt playoff.
Tusen hjertelig takk, det var veldig hyggelig å prate med deg, og jeg håper etter at jeg har pratet med deg nå, så kommer jeg til å digge hvis vi kommer til å møte Sverige i playoffen. Da får vi prates igjen.
Ja, da får vi absolutt prates igjen. Stort takk. Podden är producerad av Anton Toft, Olof Lund och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot alla era synpunkter, idéer, önskemål eller vad det nu må vara. Enklast är alltid att mejla mig olof.lund@tv4.se. Eller så kan man skriva till mig via Twitter eller Instagram. Då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.